I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker. Så den här veckan, Fabian, så blir det faktiskt intervju. Det kommer snacka halvledare.
Ja, kul. Kul att ha med någon som är lite mer vass på tugget inom halvledare än vad vi själva är.
Verkligen. Vill du presentera vem det är som ska gästa podden?
Ja, det är Johan Rosenqvist, även känd som Jorusen på Twitter, och driver även Substacken Silicon Matter. Många som följer honom känner nog igen honom från sina tweets kring halvledarindustrin, och han har varit en efterfrågad gäst, så vi tänkte att nu är det väl äntligen dags, 1,5 år in i AI-håsen.
Precis, och nu är det också äntligen dags för Johan att själv få prata, så vi ska hoppa rakt in på intervju. Vi ska bara först påminna som vanligt om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår i den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Vi måste alltid göra din analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Vi ska dock introducera en ny samarbetspartner i form av Cameo, som gör det självklara valet för dig som vill investera i lån till företag och fastighetsprojekt.
Cameo är ett riktigt smidigt sätt att få tillgång till lånemarknaden som annars kan vara lite svårtillgänglig för privatinvesterare. Lånen på Cameo har en genomsnittlig löptid på 1 år, och under förra året låg snitträntan på över 10%, vilket är rätt attraktivt. Sedan start har man haft en genomsnittlig avkastning på 9,4%. Och det är alltid säkerställda lån, och Cameo har faktiskt inte några kreditförluster på svenska marknaden sedan starten för nästan 10 år sedan.
Och nu har man dessutom en postkampanj där både befintliga och nyinvesterare kan vinna 10 000 kronor. Och det du behöver göra då för att vara med i det här är att skaffa ett konto på Cameo om du inte redan har ett. Sen investera minst 5 000 kronor vardera i 3 separata lån på Cameos plattform. Och gör du det här innan sista april så är du med i tävlingen och får ju dessutom fin ränta på de investerade pengarna också.
Ja, det är 15 000 totalt alltså. Så är du sugen på att diversifiera portföljen med lite ränteintäkter och är nyfiken på att komma in på fastighetsmarknaden som uppvisar fler positiva signaler, besök cameo.se/kampanj och gör din första investering redan idag. På cameo.se/kampanj hittar du förstås också alla villkor kopplade till kampanjen.
Som vanligt gäller dock att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi säger stort tack till Cameo. Då säger vi välkommen till podden till Johan. Och för de som inte känner till dig sedan tidigare, vem är du?
Ja, nej men Johan Rosenqvist heter jag. Jag går under @Jorosen med 2 nollor på X. Jag har länge haft liksom ett stort techintresse. Tidigare så har jag bland annat arbetat som sell-side analytiker med fokus på verkstadsbolag. Och då med lite crossover mot just halvledarindustrin eftersom det finns en del verkstadsbolag med rätt hög exponering mot den då, exempelvis Atlas Copco. Det är ett. Numera så gör jag något helt annat och jag har nyligen börjat publicera lite tech-relaterade artiklar på en Substack som jag kallar Silicon Matter. Så det är lite snabbt om mig.
Och du får gärna gå in liksom lite mer där. Vad fick dig att börja brinna för halvledarindustrin?
Ja, alltså vill ni ha den långa eller relativt korta versionen?
Kör den långa. Ja. Det är tid.
Ja, sure. Nej, men jag tror liksom det har sitt ursprung i att jag är en gamer. Har varit sedan jag var liten. Jag tyckte det var ganska kul att mecka med liksom min PC och olika PC-komponenter. Jag försökte exempelvis själv chippa mitt gamla PlayStation 1. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var ju liksom man lödde på en komponent så att det skulle fungera med brända spel. Det gick inte så bra kan jag säga. Så det har liksom bränts en del kretsar historiskt. Nej, men sen, alltså, om vi tar aktie- och finansmarknaden, så jag var mest intresserad av spelbolag i början och under perioden då mobilspelsbranschen övergick till free-to-play och dataspelsbranschen började sin digitala transformering till DLC. Men sen började jag liksom bli allt mer intresserad för just sektorn som så att säga möjliggjorde bättre grafik, bättre spelprestanda. Det var kring 2016-2017 tiden som jag liksom började gräva då i halvledarsektorn specifikt.
Och varför, om man tänker ett större perspektiv, vad är halvledare för någonting? Och varför är det intressant?
Ja, halvledare är ju någonting som det uppfanns ju först på 50-talet. Och då var det liksom den första transistorn som uppfanns. Och en transistor, det är liksom en halvledarkomponent som reglerar flödet av elektricitet. Så att du skapar typ nollor och ettor som digital binär information som du sen kan läsa av. Och dagens halvledare består, det kan liksom finnas upp mot 50 miljarder transistorer i dagens halvledare. Och det är det som är känt för att vara det här Moore's law, att du ska dubblera antal transistorer per halvledare vartannat år. Så det är liksom, men kort och gott så är en halvledare det mängd av transistorer som kontrollerar flödet av elektricitet och då skapar ett och nollor binär information helt enkelt.
Och liksom varför, jag tror många som kanske är intresserade av tech men inte har en tech-bakgrund, varför är det så, liksom, så stort med halvledare och varför är det så ett intressant område?
Alltså, jag skulle vilja säga att just ett intressant område att det blir stort är för att allt mer avancerad elektronik tar ju sig in i fler och fler produkter som vi konsumenter använder dagligen. I början använde man halvledare primärt i vapen, givetvis. Det var amerikanska armén som använde det till bomber, bland annat i Vietnamkriget och Koreakriget. Men nu, sen tog det sig in liksom i så här miniräknare, var den första konsumentprodukten där halvledare började användas. Och på den vägen är det, och idag kan man ju halvledare i allt möjligt, i kaffekokaren och ja. Det kommer in i allt mer och mer produkter, så därför är det ju väldigt intressant.
Du sa att halvledarindustrin hade sitt ursprung på 50-talet. Hur har industrin ändrat sig från 50-talet fram till nu? Och kanske det ännu mer intressanta, hur ser du på de kommande 10 åren för industrin?
Ja, men huvudsakligen kan man väl säga att det var ett race mellan USA, Sovjetunionen och Japan primärt i början. Och det har rört sig lite fram och tillbaka, men USA har ju alltid liksom varit ledat längst fram i teknologiutvecklingen. Det var väl först när japanska bolag började konkurrera med minnestillverkare då. Intel tillverkade faktiskt minnen för länge sedan. Så då började faktiskt japanska tillverkare gå om USA och Intel och pressa priserna. Så Intel fick lägga ner sin DRAM-satsning. Så det har rört sig lite fram och tillbaka. Men det har ju mer och mer hamnat liksom att man tillverkar i Asien. Och ja, hur jag ser på sektorn, ja, för jag antar, ser ganska ljus på sektorn eftersom jag sitter här och snackar med er liksom. Men, nej men, och det är ju delvis på grund av att idag har ju politiker runt om i världen har kommit till insikten om hur viktig halvledarteknologin är för det moderna samhället. Att då nästan ha all den mest avancerade tillverkningen på ett ställe i världen, det vill säga i Taiwan. Det är ju ganska orimligt när man tänker på det. Så därför tror jag liksom att de kommande 10-20 åren så kommer vi framförallt se extremt mycket fabriksbyggen i väst. Och det kommer ju driva investeringar i sektorn. Jag tror sen 2021 så har det utannonserats fabriksprojekt, alltså nya fabriksprojekt för mer än 600 miljarder dollar. Och det här är ju sannolikt bara början. Sen har det ju kommit det här AI-håsen. Alltså Sam Altman har varit ute och requestat, vad var det, 7 triljoner dollar. Så, sen vet jag inte hur realistiskt det är kanske. Men jag tror det här bara i början. Helt enkelt.
Hur ska man dela upp värdekedjan? Jag tänker vi måste skaffa oss en liten överblick här över halvledarindustrin. Vi har ju pratat en del om det här i podden, att det finns ju liksom... Men olika delar, det är några som faktiskt det bryter det faktiska kislet och tillverkar det till någonting, och sen finns det någon som bygger chippen, och sen finns det någon som tar olika chip, slår ihop dem och kanske då bygger ett, vad vet jag, grafikkort eller någonting. Kan inte du förklara lite värdekedjan, och så kanske om vi kan till och med djupdyka eller titta lite på några bolag i varje del så man förstår hur det här sitter ihop och vilka bolag som kan vara intressanta?
Ja, precis. Nu är jag inte liksom helt expert på alla delar i värdekedjan, men det är ju som du säger, det är ju dels kislet, alltså de som tillhandahåller det faktiska materialet i sig. Sen har du ju tillverkarna som processar materialet. Och det är TSMC exempelvis, eller Global Foundries, eller ST Microelectronics. Det finns en mängd tillverkare. Och de tillverkar ju då chips som är designade huvudsakligen, åtminstone de här foundriesen då, som är mer eller mindre kontaktstillverkare. De tillverkar ju chip designs som är designade av aktörer som Nvidia, som AMD, etc. Och för att de här chippen ska kunna tillverkas så behöver du ha maskiner, och då finns det en mängd leverantörer som förser den här industrin med tillverkningsutrustning. Och sen utöver det så finns det även lite mjukvaruleverantörer som hjälper aktörer som Nvidia och AMD att faktiskt designa sina chip. Så du har lite mjukvaruaktörer också. Så med det skulle jag säga är liksom hela kedjan i sig. Sen finns det väl kanske lite små grejer utöver det, men i stora drag så är det hela kedjan i industrin.
Och vilka områden i kedjan tycker du är liksom mest intressant just nu? Alla har ju såklart blickarna riktat mot Nvidia, för det är där det är den aktiekursen som drar mot skyarna. Men är det där liksom man ska lägga sitt fokus, eller finns det andra områden som kanske är minst lika intressanta?
Nej, men det beror lite på vad man har för syn på risk och sådär. Jag måste säga att jag tycker utrustningsleverantörer är mest intressanta. Dels för det faktumet att det kommer att byggas en jäkla massa fabriker framöver för att det behövs produktionskapacitet om man vill diversifiera sig bort ifrån delar av Asien. Sen erbjuder ju just utrustningssektorn relativt god riskjusterad avkastning jämfört med om man, som du sa, väljer då ett specifikt bolag som Nvidia. Då bettar du på att Nvidias produkt kommer att bli den som blir vinnaren långsiktigt. Medan om du investerar i en utrustningsleverantör, då bettar du liksom på att de förser ju alla aktörer med sin utrustning. Så då det blir inte samma typ av risk i den investeringen, men ändå ganska god avkastning historiskt. Och sen om man liksom tittar på just utrustningssektorn som helhet, så brukar jag fokusera på utrustningsleverantörer som vars produkter främst är liksom del av ett pågående teknologiskifte eller som förväntas att vara det i framtiden. Och utrustningsleverantörer som liksom, de som är beroende av teknologiskiften och teknologiinvesteringar, de har ju typiskt sett en lägre cyklikalitet än utrustningsleverantörer som huvudsakligen är beroende av kapacitetsinvesteringar. Och jag kan dra ett exempel då på en teknologiinvestering, det är exempelvis ASML med deras EUV-teknologi. Där har du liksom en pågående skifte att man behöver introducera EUV i allt fler produktionsprocesser. Så därför spelar det ingen roll om den kortsiktiga konsumentefterfrågan viker temporärt. TSMC kommer fortsätta investera i EUV, fortsätta bygga fabriker med EUV, för att det är där framtidens efterfrågan ligger. Men sen har du exempelvis större kapacitetsbolag som primärt fokuserar på kapacitetsinvesteringar, typ Lam Research och Applied Materials. De är mer beroende av att producera mer av samma, och då blir det ju naturligt en neddragning i efterfrågan på deras produkter när slut efterfrågan viker, så att säga. Så jag brukar fokusera på liksom intressanta teknologier och då aktörer som erbjuder just den typen av utrustning.
Så om man tar ASML som exempel, de är väl i stort sett ensamma i sin nisch. Då är liksom en stor fråga, vi har också fått en läsarfråga om det här. Hur kopierbart är den här tekniken? Varför uppkommer det inte konkurrenter som tar plats i samma nisch? Om det är som bra nisch liksom.
Ja, precis. Nej, men EUV, jag vill att jag ska dra lite EUV, varför den är så viktig.
Absolut.
Så kan jag gå in på den frågan lite senare. Men EUV, det är ju en fantastisk maskin. Alltså, jag skulle nu säga att det är den mest avancerade tillverkningsteknologin som människan någonsin har utvecklat. Det har liksom tagit decennier att utveckla den. Och en maskin kostar idag ungefär 180 miljoner dollar styck. Nästa generation, High NA, EUV, den kommer kosta mellan 350 till 400 miljoner dollar styck. Och det är som sagt, det är som du säger, det är bara ASML som erbjuder den här teknologin. Och just, jag tänkte förklara lite varför behovet av EUV är så pass stort. Och det är ju främst på grund av jakten på allt mindre transistorer och effektivare chip. För att tillverka de mest avancerade halvledarna behövs varje wafer, det vill säga kiselskiva, ungefär 8 mask layers, alltså lager, så att, som under tillverkningsprocessen måste gå igenom 80 gånger av många olika maskiner. Med andra ord så kör man liksom ett wafer ungefär 80 gånger genom alla maskiner, och det tar idag ungefär 30-36 timmar att processa ett så kallat mask layer. Så omkring 4 månader för ett helt wafer för att det ska bli klart i en fabrik. Så innan EUV-teknologin introducerades så användes DUV-teknik för att utföra då litografistegen i tillverkningsprocessen. Men för att kunna fortsätta minska transistorerna och därmed få plats med fler transistorer på samma yta per chip, så krävdes fler mask layers för att uppnå samma resultat med DUV som med en EUV. Vilket betyder att det tog liksom längre tid och kostade betydligt mer att tillverka chip med den äldre DUV-teknologin. Och då kallar man den processen för multipatterning, för man var tvungen att köra samma lager flera gånger för att få till det rätt, så att säga. Nu minns jag inte den exakta siffran, men om vi tar TSMC:s 7 nanometers produktionsprocess, så behöver den idag processa men ungefär 80 mask layers för att ett wafer ska bli klart. Utan EUV hade det behövts kanske 110 mask layers. Det skulle alltså ta ungefär 35-40 dagar längre att processa klart ett wafer om DUV används för alla layers. Nu har man ersatt ungefär 25 DUV mask layers med 9 EUV mask layers. Och det här gick liksom redan att läsa, men säg runt 2017-tiden, innan ASML blev så på plats som det blev på finansmarknaden, att det här skulle liksom behövas.
Så kortfattat där, bara för att sammanfatta, så du har en wafer, den processeras 80 gånger och utifrån det får du en mask layer.
Yes.
Eller missuppfattar jag det?
Nej, du får ett mask layer. Det är liksom, du kör den genom alla maskiner ett varv, då har du ett mask layer. Och så kör du den 80 gånger för att få ett färdigt layer, ett färdigt wafer.
Okej, okay. Och vad använder man ett wafer till när det kommer till halvledare? Bara så att alla lyssnare har koll.
Yes, ett wafer, det är ju själva kiselplattan där chippen, ja, men där man, som man tillverkar själva chippen i, och sen klyver man waferet och så får du en mängd olika chip från ett wafer. Så ett wafer kan innehålla, det beroende på hur stora chippen är, men allt från flera tusen chip till ner till kanske 50 chip beroende på hur stora de är.
Jag vet inte om det är sant, men jag för mig att jag har läst att anledningen varför det kallas chip är för att man chippar av dem från ett wafer.
Ja, det låter, jag har faktiskt ingen aning, men det låter intuitivt så att säga.
Kommer inte ihåg vad jag läste.
Men Fabian, för att återgå till din fråga, det här med, ja, men hur konkurrenskraftigt är det här? Alltså det tog flera decennier att utveckla den här teknologin, EUV-teknologin. Du hade aktörer som Intel, TSMC som investerade i ASML för att just ta fram den här teknologin. Så att, alltså det ska till väldigt mycket för att någon ska komma och replikera den här teknologin. Och om någon skulle göra det, så tror jag det snarare kommer vara kanske koreaner och japaner än kineser. För kineser, de ligger så långt efter i när det gäller liksom teknologiutveckling, så att de ska lyckas ta fram en maskin som EUV inom överskådlig tid, det ser jag som ganska osannolikt.
Ja, då är nästkommande fråga här. Pratade du om Japan förut, varför hamnar de så långt bakom jämfört med USA nu, och två är, varför är Kina så långt bakom? Kan inte de komma ikapp?
Alltså det har ju alltid varit lite handelskrig just i den här sektorn, och det har förbjudits att exportera saker hit och dit, och Japan, jag tror det har liksom med just tidigare handelsrestriktioner långt bak i tiden. Och om vi tar Kina, så är det liksom, det är dagens handelsrestriktioner som gör att de har ju exempelvis inte fått importera en enda EUV-maskin, och det är ju av den anledningen att man är rädd att då ska de reverse-engineera maskinen, plocka isär den, replikera allting och sen bygga egna. Sen vet jag inte om de ens skulle kunna göra det, för det är ju inte bara ASML i sig som levererar de här maskinerna. Du har ju hundratals subsuppliers till ASML som levererar allt från, ja, men från vakuumpumpar till väldigt avancerade speglar. Så det, alltså, ja, jag skulle liksom säga att Kina ligger ju väldigt långt bak, och det är ju delvis på grund av att de har inte kompetensen, men även att de inte får, de får aldrig möjlighet att replikera det, för de kan inte importera den här typen av teknologi.
Ja, det är väl rätt rimligt. Och det är väl, jag kommer inte ihåg om det var med Intel eller någon annat bolag där kineserna försökte reverse-engineera, och så kom de fram till, eller om det var ryssarna kanske det var. Men de hann ju aldrig göra det här innan nästa generation kom ut, här för mig. Så att även med reverse-engineering kan det vara jäkligt, jäkligt svårt att komma ikapp om man inte har sin egen utveckling också.
Ja, men precis. Och det var ju den här High-NA EUV som är nästa generation. Det är ett exempel på det, att det är ju nästa iteration av EUV. Och den i sig har nu varit väldigt svår att ta fram.
Ja, det är intressant ju, för det där sätter lite hål på myten just om att Kina snart kommer springa om oss i alla avseenden. Och jag har ju också hört det där liknande. Det känns som de ligger ju lite en generation efter hela tiden.
Men restriktionerna, de får väl bara handla typ 10 år gamla chip av oss. Eller hur är det? De sitter i stenålder när det kommer till vad de får köpa.
Ja, chip får de väl kanske köpa en del rätt moderna chip. Men det har väl kommit en del restriktioner nu med AI-chippen från USA. Att Nvidia inte får exportera viss typ av GPUer till Kina. Men ni kanske kommer ihåg, det var väl ett halvår sedan, de här kinesiska SMIC, SMIC, som tillverkar ett chip på 7 nanometers processen. Och det är rent prestandamässigt så kan ju det vara lika bra som TSMC:s 7 nanometers chip. Men om ni tänker på det jag sa precis med DUV och EUV, så om man behöver köra ett chip 110 gånger i fabriken istället för 80 gånger med EUV, så blir ju chippet betydligt dyrare, och därför kommer det inte kunna konkurrera på den globala marknaden med TSMC:s chip, eftersom ja, man vill ju ha det billigaste till motsvarande prestanda, helt enkelt. Sen kan det fungera till intern kinesisk militärindustri, att man kan använda dessa chippen i avancerade vapen och sådär, men de kommer inte börja konkurrera med, ja, men de ska komma in i mobiltelefoner och sådär, som där är det alldeles för dyr produktionskostnad i dagsläget.
Och hur, jag menar, många av de här bolagen har relativt höga marginaler. De här marginalerna kan man väl anta är relativt hållbara, eftersom det är så svårt att göra entrésektorn som du pratar om med ASML. Men hur ska man se kring vilka sektorer har liksom störst vallgravar eller moats jämfört med de som har minst vallgravar och kanske högst risk att du köper ett bolag som om några år så visar sig att de hade liksom inte lika ljus framtid som man kanske skulle trott?
Väldigt bred fråga, men men om vi går till marginalerna, så alltså om vi tar bruttomarginalen i sektorn, så den är ju per automatik ganska hög, eftersom att sektorn är så pass kapitalintensiv som den är, så du behöver ju marginaler runt, ja, med bruttomarginalen mellan säg 45-65%. Sen ligger ju Nvidia just nu på, vad var det, 77-78%. Det är kanske inte hållbart i längden, men sektorn som sådan har ju en hög bruttomarginal, just eftersom det är så dyrt att investera och bygga de här fabrikerna. Kollar man på sektorns kapitalintensitet, vilket är capex genom försäljningen, så har den ligger på ungefär 30% numera. Så för varje dollar som TSMC säljer för, behöver de investera 30 cent i produktionskapacitet. Och för 10 år sedan ungefär så låg det här runt 17-18%. Så du har ju haft en stigande kapitalintensitet som gör att det blir dyrare tillverkat här, och då måste du per automatik ha högre marginaler för att kompensera detta. Sen för att, så här, om vi ska prata om specifika sektorer, så där skulle jag mer titta på liksom cyklikaliteten. Vilka sektorer är det som där marginalerna varierar mer? Och det är ju då exempelvis minnestillverkarna. De har en väldigt volatil lönsamhet. Men där kan även marginalerna stiga upp och liksom vara väl över 50% bruttomarginalerna under toppen av marknadscykeln. Medan det är botten på marknadscykeln, då kan det ligga på till och med vara negativ bruttomarginal, vilket har varit den här cykeln för bland annat Micron Technology och kanske även för SK Hynix. Jag har inte riktigt koll, men definitivt från Micron. Men jag tror inte man kan säga liksom att det finns en specifik aktör eller sådär som har mer risk på marginalsidan. Det skulle jag inte säga.
Alltså jag antar väl att det är som med många bolag, att är det många aktörer så är det risk att marginalerna pressas. Så är det få aktörer som ASML, då är det antagligen lägre risk och högre sannolikhet att de kommer hålla kvar dem i alla fall de kommande åren.
Ja, precis. Sen tror jag faktiskt ASML, de hade ju kunnat utnyttja sin pricing power ytterligare Men jag antar de värderar nog kundrelationer relativt högt så att de inte prissätter sina produkter för mycket, men de skulle definitivt kunna ha högre marginaler än vad de har.
Ja, det är också rätt intressant att ta upp med kapitalintensiteten. För jag tror att man tänker att liksom, över tid så borde ju det minska och saker blir billigare att tillverka och så vidare. Men jag läste nu när Micron släppte sina earnings, och det är en av minnestillverkarna vi pratat om i podden tidigare.
Ja.
Att deras nya minnen, High Bandwidth Memory, att kapitalintensiteten faktiskt ökar för dem och det blir dyrare att tillverka dem än nuvarande minnen. Så att kapitalintensitet verkar också öka i många sektorer, och det gör väl att det blir ännu svårare att ta sig in.
Ja, precis. Du behöver mer och mer investeringskapital om du ska slå dig in på en redan existerande marknad där det redan är svindyrt att bygga nya fabriker. Och precis som Micron sa, så det gäller ju samma för Nvidia och för Intel, att det blir allt dyrare att designa nya chip och sen och tillverka dem. Ju mindre de här produktionsprocesserna blir, nu kommer man ju ner mot 2 nanometer om några år kanske. Så det ska ju till ett litet mirakel för att den trenden ska vändas, tror jag. Det kommer att bli mer och mer avancerat, och det kommer att bli dyrare och dyrare. Sen apropå det ni nämnde i er senaste podd, tyckte jag var väldigt intressant, just det här med Micron. Jag är också extra positiv till den här minnescykeln, eftersom, precis som du säger, HBM, det tar ju fart nu rejält med AI, efterfrågan på AI-applikationer. Och just HBM, det medför en så kallad die size penalty, för HBM är ungefär 2-3 gånger större, alltså rent fysiskt sett, jämfört med vanliga DRAM, alltså vanliga minnen. Så ju högre efterfrågan blir på HBM, desto mer tillverkningskapacitet måste ju Micron och SK Hynix måste avsätta till HBM. Och det kommer i sin tur göra att deras produktionskapacitet till DRAM, det minskar. Så det blir liksom en dubbel effekt. Dels så kräver HBM större yta, och dels så, ja, man behöver avsätta produktionskapaciteten. Så det kan göra att i slutet av den här cykeln så kan ju DRAM-priserna stiga kraftigt, om den här tesen som jag har slår in, att den här, just att HBM tar så mycket av produktionskapaciteten, det kan vara väldigt gynnsamt för DRAM-priserna när efterfrågan stiger.
Ja, och det gör ju så intressant liksom ur ett investeringsperspektiv hela sektorn också, när det kommer stora förändringar. För det blir såna, du kommer fortfarande behöva DRAM, men om det inte är någon som tillverkar, ja, då helt plötsligt är det ju världsinvikt i guld. Från att tidigare varit sjuk oversupply.
Ja, precis. Men det är ju lite läskigt, för nu har ju marknaden tagit ut väldigt mycket, åtminstone i Micron.
Absolut.
Inte lika mycket SK Hynix, men jag tror det är för att, ja, men bolaget handlas i Korea. Jag tror det är generellt sett lägre värderingsmultiplar där. Men i Micron har man ju tagit ut väldigt mycket mer än vad man brukar göra i den här fasen av cykeln. Så ja, det är lite svårt. Jag själv börjar så här fundera på när ska man börja skala av sitt innehav i Micron. Jag tror att de kommer ha 3-4 kvartal med kraftiga beats mot konsensus. Sen är ju frågan liksom när ska man börja skala av. Typiskt sett ska man sälja minnestillverkare när bruttomarginalen första kvartalet den börjar vika på toppen av cykeln. Ska man sälja den? Eller typiskt sett när värderingsmultiplarna är låga. Alltså de framåtblickande värderingsmultiplarna är låga. Då ska man sälja. Och det är lite så, det är lite tvärtom. Normalt sett ska man ju köpa när det är låga värderingsmultiplar. Men just i den här cykliska sektorn så ska man vanligtvis köpa när det är höga multiplar. Och de är olönsamma, kan till och med negativa multiplar. Och så ska man sälja när de är låga.
Jag tänkte på det du sa med att de kommer slå liksom konsensusestimaten på mycket. Det tycker jag är lite intressant. Om nu vi vet att vi är inne i någon slags supercykel för till exempel minnen då i det här fallet. Varför är inte konsensus högre för de här bolagen?
Ja, nu ska jag basha min egen för detta sektor lite grann. Nej, men alltså, Sellside är inte så jäkla skarpa på de här sektorerna. Inte ens den amerikanska, även om den är betydligt vassare än den svenska. Så det är väldigt svårt att förutse också, såklart. Men generellt sett så gör inte Sellside Analytica så mycket teknologiskt gräv som exempelvis det här med HBM die size penalty, att den är 2-3 gånger större. Så jag tror liksom det är väldigt svårt att förutspå, plus att det krävs väldigt mycket research för att landa rätt. Och även då är det svårt om man sitter med rätt research, det är jättesvårt.
Ja, sen är det väl mycket också, kan jag tänka mig, att det finns ju alltid risk att sticka ut, och de här minnescykliska bolagen, men framförallt minnesbolagen nu, de har ju haft en ordentlig bustperiod, och då kanske det är lättare att liksom inte ta ut allting i förskott utan vara rätt konservativ, för liksom, har du fel så ser du, och den enda som har fel så ser du ut som en jubelidiot, men om du är en i mängden så spelar det kanske inte så jättestor roll.
Nej, men precis. Och du, som du säger, man behöver inte riktigt ta ut. Man kan vara ganska konservativ nu. Framförallt nu när AI-efterfrågan driver i princip alla halvledarbolag, så behöver du inte sticka ut hakan. Men där finns ju de som sticker ut hakan. Där är något bolag som har riktkurs på $150 och hade det redan när aktien stod 90. Så det finns ju de som sticker ut hakan.
Okej, okay, men vi har pratat lite om minnesbolagen, lite om utrustningsleverantörerna. Är det några andra specifika teknologier som du tycker är intressant, som kanske är lite mer up and rising?
Ja, sen är ju det liksom, allt är ju sammankopplat till, alltså eftersom jag framförallt gillar utrustningsleverantörer, så blir det ju att jag tittar lite på just den typen av teknologier som är up and rising. Och då EUV har vi redan avhandlat, men tar vi till exempel Silicon Photonics, så det är en spännande teknologi där man så att säga integrerar laserchip med kiselchip. Det har man inte tidigare kunnat göra. Och idag så placeras laserchippen man använder på ett ställe i systemet eller i servern, och sen har man övriga chip på ett annat ställe, och så ansluter man de här på olika vis med varandra. Det finns även så kallade pluggable optics, vilket bland annat Nvidias vd Jensen Huang bäsade ganska kraftigt på senaste GTC. Man använder ju till och med koppartråd i de här allra kraftigaste servrarna nu istället för pluggable optics. Men just Silicon Photonics, det är ju liksom att du dels så får du högre prestanda och effektivitet. Du får även komponenter som kräver mindre fysisk plats, alltså mindre komponenter, vilket gör att det kommer att integrera i väldigt cool teknik som när man behöver betydligt mindre utrymme, så kan man exempelvis slänga in en sensor i en Apple Watch eller i en iPhone som inte har gått tidigare. Och just Silicon Photonics, den styrkan är att du kan liksom minska de här typen av sensorer och gör dem betydligt mer kraftfulla och får dem billigare än om du hade tillverkat det med dagens teknologi. Så det är en teknologi som jag tycker är väldigt spännande. Och Apple är ju ett bolag som de jobbar ju exempelvis på en så här icke-invasiv laserbaserad glukosmätare som de antagligen vill sätta in i en Apple Watch i framtiden. Och där kommer man då använda Silicon Photonics, för att den typen av lasersensor den är för stor idag för att få plats i en Apple Watch. Så i framtiden kan man läsa av blodsockerhalt i blodet med hjälp av en Apple Watch.
Varför hade Nvidias vd bäsat att använda liksom fiber och sådär? Varför föredrog han koppartråd?
Han bäsade just pluggable optics. Och det är för att de kräver så pass mycket energi för att överföra datan på så kort avstånd. Så pass mycket data som behövs i den typen av server som det här Blackwell då är. Han sa att de sparade in massa energi på att istället använda koppartråd specifik. Det finns specifik koppartråd Så då kan man faktiskt hitta intressanta case och titta på vilka erbjuder den här typen av koppartråd. Då har vi Marvell Technologies exempelvis. De erbjuder den här koppartråden. Det är något bolag som heter Credo som också erbjuder den här specialkoppartråden som används. Så, men jag tror ju på sikt så kommer man behöva gå över till silicon photonics och laserteknik för att kunna skala upp dataöverföringen internt mellan rack to rack och chip to chip i datacenter.
Ja, och nämnde där Marvell Technologies potentiellt case, och som sagt du, Micron och ASML, har du några andra case inom sektorn du tycker är intressant, eller vad tycker du allmänt är de mest intressanta casen i sektorn?
Nej, men som jag sagt så jag tittar ju främst på utrustningsleverantörer, men sen skulle jag faktiskt säga att det börjar ju bli lite intressant att titta på de som faktiskt tillverkar halvledare. Och då menar jag bolag som exempelvis TSMC, fast andra som Global Foundries, du har ST Microelectronics, du har ON Semiconductor, Infineon, X-Fab. Denna typ av tillverkare, om man då exkluderar TSMC, har ju haft det ganska kämpigt på senare tid på grund av den vikande konsumentefterfrågan på elektronik och även en ganska svag automotive-sektor. Man säljer färre bilar. Så värderingsmultiplarna i just tillverkarindustrin eller tillverkarsegmentet är relativt sett ganska låga. Vilket de visserligen ska vara också, men relativt sett så är de ganska låga. Så timingmässigt kan det nu vara intressant att börja titta på just de som tillverkar chippen. Sen har TSMC gått ganska bra aktiemässigt på grund av att de har koppling till Nvidia. Men det finns ju många av de här tillverkarna som inte har en koppling till Nvidia som på grund av andra anledningar har gått ganska dåligt. Men där borde ju rimligtvis efterfrågan vända upp i takt med att konsumenten får lite bättre ekonomi framöver.
På tal om tillverkare, sett att Intel har väl nu planer på att bli liksom den näst största liksom foundryt i världen. Har du någon syn på deras återkomst då, eller om de kommer kunna ha en återkomst på marknaden?
Ja, jag har ägt Intel tidigare, men jag har faktiskt sålt dem ganska relativt nyligen, för jag tycker att de har mycket att bevisa, även om de uppenbart är på rätt väg. Men alltså Intel, man kan säga att de har minst sagt begått rätt stora misstag de senaste 10 åren. Det första misstaget, det var ju att man tackade nej till ett kontrakt med Apple för deras smartphones. Och det har ju liksom så här i efterhand har det resulterat i att Intel missade hela mobilsektorn, hela mobilsegmentet. De har inte tillverkat någonting, vilket är ett stort icke godkänt betyd från min sida. Och det andra stora misstaget, det var ju att man fördröjde introduktionen av just ASMLs EUV-maskiner i sin produktionsprocess. Medans TSMC körde full fart framåt då kring 2016-2017-tiden. Så från att ha legat flera år framför den närmsta konkurrenten i termer av produktionsprocess, så ligger man nu helt plötsligt ett par år bakom. På något vis så tror jag liksom Intel någonstans tappade sitt ingenjörsfokus. Man började ta in vd:ar som inte var ingenjörer. Det hade man alltid haft tidigare. Man började fokusera på finansiella nyckeltal på ett helt annat sätt. Och det var där man började fatta fel beslut. Nu är en ingenjör tillbaka vid rodet, Pat Gelsinger. Så jag tror ändå man är på rätt väg. Och kollar man på deras teknologiska roadmap, så ska de liksom vara i paritet med TSMC och nu i slutet av 2024, början 2025. Och sen om deras roadmap håller så kommer man vara i ledningen 2027 ungefär. Sen är det ju beroende på hur det går för TSMC, men TSMC har haft lite problem med sina senaste produktionsprocesser. Så Intel har fått en liten möjlighet att komma ikapp, men det kommer ju ta lång tid att vinna tillbaka marknadsandelen man har förlorat. Man säger att man ska bli tvåa inom inom foundry-businessen 2030. Det kommer krävas väldigt mycket kapital för att komma dit. Mer än 100 miljarder dollar skulle jag gissa på. Så, och just nu så är bolaget inte ens kassaflödespositivt. Så var ska de pengarna komma ifrån, det kapitalet, för att investera så att man kan bli nummer två på, i foundry-segmentet då, och konkurrera med TSMC som är nummer ett. Men det återstår att se, bollen är uppe i luften, men jag tycker att marknaden prisar in lite väl mycket optimism just nu, men vi får se.
Och du nämnde där att TSMC haft produktionsproblem. Vad har de haft för produktionsproblem där och hur har det påverkat dem?
Nej, de har inte haft produktionsproblem i sig, men de har haft lite problem med kommande produktionsprocesser, alltså 3-nanometern. De har haft problem med att få upp yielden så att det är kostnadseffektivt att tillverka på den processen. Och då har man ju tillåtit eller gett Intel lite möjligheten att komma tillbaks. För på Intel satsar man ju, har man gått all in på att komma tillbaks. Man spenderar extremt mycket på CapEx och research och development för att ta tillbaks ledningen.
Okej. Skulle du kunna förklara snabbt för lyssnaren vad du menar med yield?
Ja, yielden, det är liksom hur mycket... Kortfattat hur många chip per wafer som är dugliga att använda. Produktionsprocessen måste vara så pass bra så att den blir lönsam. Har du för många chip som är dysfunktionella eller av annan anledning inte fungerar, så får du inte ekonomi i din produktionsprocess.
Man lyckas inte leverera till kvalitet, alltså när man trycker en sån här wafer så är det massa chip på den som inte funkar.
Exakt, nu vet jag inte exakt vad en yield ska ligga på, men det är ju höga 90%, väldigt höga 90%.
Jag tycker ändå att det är bra att poängtera vad allting betyder, för många slänger sig med liksom, ja, transistorer och wafers, absolut, och yield och liknande, och så är man oinsatt så går det ofta över huvudet och då missar man ju hälften av.
Ja, sen är det är ju lite svårt, det är mycket svengelska och lite skånska i den här podden, men det är svårt att översätta direkt till svenska just den här sektorn, så det är bra att man förklarar lite.
Ja, nej men exakt, och du var inne liksom lite där och nudda på hur man hanterar cyklikaliteten i sektorn som investerare. Man säljer det här PE lågt eller när bruttomarginalen börjar vika. Är det här liksom de bästa sätten eller enda sätten att kolla på? Eller finns det också andra sätt att hantera cyklikaliteten? Och tänka kring sektorn rent allmänt. Liksom, när börjar den bli för högt värderad? Kanske inte lika intressant att kika på. När... liksom tvärtom, när det börjar bli intressant igen?
Ja, nej, det är en bra fråga, men det är ju lite miljondollarfråga. Men just den här sektorn, den är ju ganska volatil. Och, alltså jag skulle vilja säga, det låter kanske självklart, men det gäller att slaviskt följa sektornyheter. Och då menar jag inte nyheter som säger att efterfrågan har börjat falla eller att den har börjat stiga, utan nyheter och kommentarer från bolag som ger indikationer på att den sannolikt kommer börja falla eller stiga inom en snar framtid. Redan då brukar aktiemarknaden börja prisa in vad som kommer att ske. Och, ja, men ett exempel då, det är liksom inte ovanligt att Micron Technologies vd i sina konfkals på toppen av cykeln börjar hinta om förväntat lägre bit supply growth eller bit demand growth. Eller att de har sämre visibilitet rörande lagernivåer ute i försäljnings- eller ute i kanalerna, så att säga. Så redan när man börjar höra de indikationerna så brukar det kunna vara en bra idé att börja lätta på sitt innehav. Sen om vi tar utrustningsleverantörer så blir det liksom ytterligare ett steg som gör det lite svårt, för då måste du dels ha koll på slutkonsumentens efterfrågan, men även hur tillverkarna planerar att investera i framtiden. Så där ska man ju lyssna på vad säger TSMC, Intel och Micron om sina investeringsplaner och CapEx-planer framöver. Jag skulle säga i utrustningssektorn så kan det vara lite enklare att köra buy and hold strategi, att du håller aktien över cyklerna oavsett. Det har funkat ganska bra i många bolag, framförallt de bolagen som då är drivna av teknologiskiften som ASML, men även KLA är ett annat bolag som också är beroende av teknologiskiften. Så därför kan man kanske sitta och äga de bolagen som småsparare oavsett var man befinner sig i cykeln. Medans minnestillverkarna, där blir det lite mer volatilt. Så där är det nu bra att försöka tajma om man ger sig in och investera. Men det är jättesvårt och det tar ju lång tid innan jag själv känner att jag har börjat få lite koll på just cyklikaliteten. Det är mycket trial and error, learn by doing så att säga.
Ja, det förstår jag. Och som du säger, man kanske också som du säger ska tänka på att olika delar i kedjan har liksom lite olika cyklikalitet. Till exempel, ja men de här utrustningsleverantörerna som kör väldigt stora projekt och produkter antagligen har lite lägre svängningar än de som kanske lite längre ut i kedjan, till exempel minnesleverantörerna som i stort sett är en ren råvar och har gudomliga boom-bust-cykler där ena stunden så känner man sig superrik och nästa stunden så har man inte ett hus längre.
Nej, precis.
Går all in liksom.
Man kanske ska fundera lite på den här bullwhip-effekten som man pratade mycket om för några år sedan efter corona.
Ja, nej men exakt. Det blir ju lite så att när efterfrågan börjar vika då skär ju de här aktörerna ner på sina investeringar, kanske ibland mer än vad de egentligen borde ha gjort. Och den effekten ser du ju under nästa cykel när den tar fart då, om man har underinvesterat under tiden, det var lite sämre tider.
Ja, den ser du väl bland annat nu med minnestillverkarna att de har liksom inte investerat någonting senaste åren eller året och det gör ju att det blir svårare att rampa upp in i den här jättebumcykeln vi ser nu i HBM.
Exakt, så där är ju dels att man inte har investerat eller att man har investerat lägre, men även då att HBM har blivit en så pass, att efterfrågan på det har blivit så pass stort som det har blivit.
Ja, och där tänker jag ju också lite att vi ser den första delen av bullwhip-effekten just nu kanske också. Att nu efterfrågan är enormt stor på AI, då börjar folk beställa komponenter och sen så trillar det ner i leden. Och det blir en jättestor efterfrågan på alla delkomponenter helt enkelt. Kanske lite för stor efterfrågan än vad man faktiskt kommer behöva ha sen.
Ja, det är mycket möjligt att det är så, men jag tror ändå att Nvidia kommer ju sälja fler GPUer, betydligt fler GPUer i år än vad de gjorde förra året. Och det kommer de antagligen även göra nästa år 2025. Men sen kanske man ska dra lite öronen åt sig i sektorn som helhet. Kanske tidigare än Nvidia, det vet jag inte. Och anledningen att jag tror att Nvidia kommer att sälja på bra, det är för att TSMC, de hjälper ju Nvidia med att paketera de här Blackwell GPU:erna och för det behöver man en så kallad chip on wafer on substrate paketeringsteknologi och kapacitet för att lyckas göra det, och där så expanderar TSMC sin CoWoS då, som det förkortas. Det, kapaciteten där expanderar man och ska mer än dubblas framöver. Och det är ju Nvidia som slukar en stor del av den kapaciteten. Och det hade ju inte TSMC gjort om de inte hade haft efterfrågan på den kapaciteten.
Ja, jag tänker att vi ska börja avrunda lite här. Niklas, har du någon sista fråga?
Nej, jag har ingen smart fråga.
Då tänkte jag, här är en liten fråga vi brukar ställa till alla våra så alla som intervjuar i podden, och det var din bästa versus sämsta investering och vad har du lärt dig av dem?
Ja, om vi tar på finansmarknaden så vill jag säga den sämsta investeringen, det är Genesis IT. Jag vet inte om ni kommer ihåg det bolaget, men det var ju en sån här mjukvaru.
De levererade affärssystem till Excelbygg, eller var det?
Exakt, allt såg ju så fantastiskt ut och det var lågt värderat. De hade mycket pengar i kassan, men de hade ju en ägare som inte ville minoritetsägarna väl, om man säger så. Så det blev inte så mycket av den. Det är nu den sämsta investeringen jag har gjort. Den bästa investeringen, det måste jag ändå säga, är ASML, när jag köpte den innan EUV, innan det blev mainstream. Och jag tror jag köpte den när Avanza, när det fanns 70 ägare på Avanza eller något sånt där. Idag finns det över 6000 ägare. Så ASML skulle jag säga är den bästa investeringen som jag gjort.
Och vad var lärdomen där? Vad tidig på bollen och inse storheten i EUV.
Ja, precis. Och framförallt att läsa på om teknologin. För det, jag har ingen teknologisk bakgrund, men tycker ändå att jag förstår helt okej. Bara man lägger tiden på det så går det liksom att lära sig. Och om vi tar Genesis IT, så lärdomen där var ju att om något ser ut att vara för bra, så är det sannolikt inte så bra som det ser ut att vara. Och det var en del röda, alltså en del varningssignaler i det bolaget som man i efterhand borde ha reagerat på. Men det är lätt att vara efterklok.
Och om man vill höra mer från dig eller liksom ta kontakt med dig, hur kan man göra det? Antar att via Twitter, och har även din Substack.
Ja, precis. Substacken, Silicon Matter, och sen Twitter, Jorosen. Ni kan väl slänga med taggen i något tweet, så tror jag folk kan komma i kontakt med mig.
Det gör vi, och vi lägger alltid länkar också i avsnittsbeskrivningen.
Toppen.
Stort tack, Johan, då, för att du gästade oss och ville prata lite halvledare.
Ja, tack själv. Det var jättekul att vara med.
Ja, sen vill jag passa på att påminna om vårt samarbete med Sveriges bästa affärsmagasin, nämligen Affärsvärlden. Du får ju just nu halva priset i 3 månader om du använder vår länk afv.se/marketmakers i ett ord. Och den länken finns förstås också i avsnittsbeskrivningen.
Affärsvärlden skriver över 500 aktieanalyser per år, och det är ett fantastiskt sätt för att få en snabb överblick över bolag. Och sedan kan man se olika utfall i form av bull och bear och base case. Alla analyser följs dessutom upp och redovisas efter 1 år. I snitt har köpråden stigit med 20% på 1 år och säljråden sjunkit 9%. Så det är ju ett rätt bra track record.
Ja, och dessutom kan man ju följa Affärsvärldens egna portfölj som just nått 300% i totalavkastning sedan start. Så, vad väntar du på? Gå in på afv.se/marketmakers redan idag och skaffa en prenumeration. Vi säger stort tack till Affärsvärlden. Inget du hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter varenda eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk, mina vänner, och sker under eget ansvar.
Vi vill rikta stort tack till vår sponsor Cameo. Gå in på cameo.se/kampanj för att läsa mer om deras postkampanj och kolla in deras lån. Och så påminner också igen om Affärsvärlden. afv.se/marketmakers för att få 3 månader till halva priset.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod och lämna gärna en recension på iTunes.
Och sist men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.